Lena-Pia Bernadsson läser Kaffe med musik av Karin Brunk Holmqvist.
Kapitel 1. De ostliga vindarna pressade in havet mot Branteviks hamn. Båtarnas fändrar gnydde längs kajkanterna och fallen slog som piskrapp mot segelbåtarnas master. Det kändes som om vinden skoningslöst drev in hösten mot det lilla fiskeläget. Sommargästerna hade begett sig hemåt och i deras sommarhus hade pelagonierna i fönstren ersatts av veteneller. Vardagen hade belägrat samhället och de övergivna katternas sorgsna ögon tittade hoppfullt in mot de öde husen. Viola Björk och Ines Glans ställde sina cyklar vid häcken till det lilla huset på Östersjögatan. De låste dem omsorgsfullt och plockade upp varsin liten tygkasse från cykelkorgarna fram till, varefter de trädde plastpåsar över cykelsadlarna. Nästan samtidigt stoppade de båda damerna ner cykelnycklarna i sina kappfickor. Deras rörelser var så exakta att man kunde tro att en av dem var en skuggbild. De gick tysta upp längs trädgårdsgången som omgärdades av en låg buxbomshäck. Det var som om de ville spara sina röster så att de skulle räcka hela kvällen. Malar kastade sig desperat mot den runda glaslampan som var placerad till vänster om det låga vitkalkade husets grönmålade dörr. Som projektiler flög de genom den svala kvällsluften och stötte hårt mot lampglaset utan att nå målet in i den varma kupan. Tystnaden i trädgården var kompakt, men slet sönder när den knäppte till Ines cykelkorg. Ines knackade försiktigt på dörren. Olga Henriksson öppnade genast, släppte in gästerna, varefter ljusspringan från hallen, som lagt sig som en strimma ut över trädgårdsgången, sakta minskade och dörren slog igen med en dov duns. "Hu, känns riktigt ruggigt ute ikväll", sa Ines medan hon hängde av sig kappan på kroken innanför dörren. Där hon tagit av skafen drog hon den som vanligt in i kappärmen för att inte glömma den när hon skulle cykla hem. "Stig in i butiken", skämtade Olga och fick ett konstlat leende från väninnorna som hört samma inledningsfras år efter år. "Termometern stod på 8 grader när jag cyklade hemifrån, men vinden gör att det känns kallare", huttrade Viola. Ines och Viola satte sig i den beigea yllsoffan. Ines tog en prydnadskudde i rödbrokig rya och satte bakom ryggen. "Svea kommer inte ikväll. Hon är i Stockholm och firar ett av barnbarnen som fyller år." Olga let blicken vandra mellan Viola och Ines medan hon talade. "Stockholm? Vad värst vad hon reser och far. Ända till Stockholm. För en del ramlar 100-lapparna rakt ner i bussen. En annan får hålla i det lilla man har. Är det någon som ramlar ner på mig så är det 25-öringar", suckar Ines. "Det finns inga 25-öringar längre", rättar Olga. "Bra pensioner har de säkert båda två. Lärare som de varit i alla tider, så nog har de råd alltid", slätade Viola över. "Man behöver väl inte resa upp alla pengarna för det", fnös Ines. Ines hade ett runt ansikte som omgärdades av ett grått, tunt hår som levde sitt eget liv. Hon såg ungdomlig ut för sin ålder, men när hon blev irriterad som nu var det som om ansiktet drog ihop sig och hon såg äldre ut. Högfärd hade Ines svårt för. Nej, högfärdig var kanske inte Svea, men hon var inte helt och hållet riktigt snäll och ville gärna höras och synas. Sin Stockholmsdialekt kunde hon förstås inte rå för. Hon var född med den, liksom Ines var född med sina plattfötter. Men åka till Stockholm så där bara, som ingenting, tyckte Ines var att ta i. Själv hade hon bara varit i Stockholm en gång, trots sina dryga 70 år. Damerna hade tyckt att Svea verkade så kontaktsökande när de mötte henne i byn. "Det är inte lätt att flytta från Stockholm till Brantevik", hade de tyckt och erbjudit Svea att gå med i syföreningen. Men trots att hon nu hade varit med ett år kändes det inte som om vänskapen djupnat. Svea hade skrattat åt deras broderade tavlor och virkade.